Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Paul Edvaje här. Äntligen har det blivit dags för en summering av första årets UFC-gala. Ja, det var en... Det var både en bra och dålig gala skulle jag säga. Det fanns en del matcher som jag tyckte väldigt mycket om. Det fanns vissa som jag kanske inte tyckte var så jätteroliga. Men samma dag som den här galan utspelade sig hände någonting. Jag vet inte hur riktigt det här har gått till, men på något vänster så verkar det som att T-Mobile Arena har alltså råkat gå ut med en promo, en banner där det står John Jones versus Cyril Gaon 4 mars T-Mobile Arena UFC 285. Ja. Vad ska man säga? Det var tydligt att Dana White var inte superglad över det som hade hänt. Men när han sätter sig i presskonferensen så säger han ändå I was pissed, men ja, det har lagt sig liksom. Det är fel från vår sida och det är fel från deras sida, så det finns inte en specifik person att peka ut då. Men nu är det officiellt. Här har vi det. John Jones kommer tillbaka. Han kommer att göra tungviktsdebut. Han möter ingen mindre än Cyril Gaon. Cyril Gaon har just nu 11 stycken vinster. Han är 32 år gammal, har 11 MMA-vinster. Han har gått mycket thai-boxning, kickboxning dessförinnan. På sina 11 vinster så har han 5 knock, 3 sub, 3 stycken domslut. Han har förlorat en enda match, och det är hans match mot Francis Ngannou som utspelade sig 22 januari förra året. Och det är en match egentligen, jag tror att alla som tittade på den kände att hade han bara var det lite mer strategisk i rond 5 så hade Cyril Gaon varit mästaren. Det hade inte varit så mycket att snacka om, utan han hade varit the champ. Han är den som hade titulerat sig mästare. Och ja, då hade det inte varit det här gruset i maskineriet, som man kan kalla det, som hände efter den vinsten då. Francis Ngannou opererade knät. Han har även haft lite strul med att få till det han tycker är ett rättvist kontrakt. Han har inte varit supernöjd med det UFC har erbjudit. Dana White i sin tur sitter och säger ah, he wants to fight lesser opponents, liksom, han vill möta enklare motstånd. Och jag vet inte, det är lite samma visa varje gång när det kommer till de här sakerna från Dana White, och det börjar bli lite så tröttsamt att höra att alla vill sticka därifrån eller de vill möta annat motstånd. Det verkar lite som att Francis Ngannou på något sätt har sina krav. Han har sina krav. Låt oss bara lämna det där. Han har sina krav, och han tog upp några grejer, tyckte det var bra. Det var väl med försäkringar. Att man är inte riktigt försäkrad när man fightas hos dem, vilket jag trodde att man var. Så att jag tänker inte gå in och spekulera i det där. Men jag trodde att man hade en försäkring. Jag tror att alla här vet att sjukvården USA kontra Sverige är såna stora kontraster. Mer kanske förr. Det börjar ske lite konstiga grejer här också, men där är det jättesnurrigt. Alltså där kan du få betala helt galna summor bara för att du så här stukar en hand. Jag såg en dokumentär om en kille som, jag tror att det var att han hade en olycka, hade kapat sin hand, men han kunde inte stå för försäkringen att eventuellt få den tillbaka på sin hand, så att, eller om det var en fot, jag kommer inte, det är helt sjuk. Men det hade kommit handla typ i alla fall om att hans grannar i alla fall liksom beslagtar hans kroppsdel, och den här killen kan inte få tillbaka den. sjukt snurrigt, men det visar också hur jävla galet det är. Jag har också hört folk som har gjort skateboardtricks eller cykeltrick och så har de ramlat och man fattar att de bryter en arm eller ett ben och de säger fuck I'm not insured och hela den biten. Det är dyrt, medan här ramlar vi råkar in till sjukhuset, vi betalar en liten avgift på någon hundralapp och det är klart liksom. Vi får den hjälpen vi behöver, så här är vi ändå väldigt trygga jämfört med där. Och är de inte det, då vet jag inte. Jag tycker det är sjukt att de inte ska vara försäkrade. Men det här är hans ord, det är ingenting som jag har djupdykt i och bekräftat. Han är i alla fall inte kvar i UFC. Jag tror att UFC har brytit sin egen så här regel. De har verkligen släppt honom. Och det är typ extremt ovanligt att man låter en fighter bara få gå, även fast de har rätten till honom och att så här matchmaka honom. Eller vad heter det? Att liksom komma med samma bud som någon annan gör då. Och det är en klausul med tanke på att han blev champ. Hade han inte blivit champ, då hade det varit hans sista fight på kontrakt. UFC hade nog släppt honom för att det har varit mycket huvudvärk med honom. Nu blev han champ, de ville ha kvar honom. Så inte fallet, Francis Ngannou är fri. Han kan sticka var han vill. Han kan liksom prata med vilken promotion han vill. Han kan gå över till boxning om han vill. Han kan till och med börja med paddel ifall han känner för det. Det här är helt upp till Francis Ngannou just nu vad han ska göra. Hur som haver, John Jones is back. Han kliver upp i tungvikt. Han tar sig an då Cyril Bongami Gan. Då kör vi lite John Jones stats här då. Han debuterade som MMA-proffs 2008. Jo, han gick mycket i matcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken matcher på det första året. Det låter lite som Samuel Bark. Året efter det. Precis, sista matchen för honom det året. Det var, han gick 7 matcher. Det här är helt galet. Han gick 2 matcher i april. 3 matcher i april. Han fightades typ varannan, ja, varje vecka. Varje helg gick han en match på 3 olika organisationer. Vann mot sina motståndare i första ronden. Och sen fortsatte han bara rada upp där. Han debuterade i UFC under UFC 287. Han vinner mot André Guzmão. Inget avslut. Han går tiden ut. Sen möter han Stefan Bonner. Går tiden ut med honom också. Vinner. Och sen har han den här som torsken mot Matt Hamill som då sker under Ultimate Fighter-finalen. Och det är då han mot Matt Hamill och det är en olaglig elbow. Jag tror att det var en sån här så kallad 12-6 tror jag det var. Och det gör att han blir diskad. Det här är första ronden, 4 minuter och 14 sekunder in i den, så blir han då diskad. Och det här gör ju det att väldigt många anser att han inte egentligen förtjänar den där nollan. Utan... ja, han har en no contest också. Han har totalt 26 vinster, 10 avslut via knock, 6 stycken via sub och den enda förlusten är då att han är diskad. Många anser att han är the greatest of all time, the GOAT. Vi såg ju Alex hade en sjukt bra match mot honom och Alex var väl den första personen som visade honom att, eller visade världen att John Jones var mänsklig. Alex var så här nära på att ta den där segern ifrån honom. John Jones har väl kommit med sina förklaringar. Ja, jag krökade stenhårt innan. Det var som att jag gjorde saker för att förstöra för mig själv. Det så här, låter kanske inte helt orimligt att det kanske är såna saker som John Jones har gjort för att han verkar ha ett väldigt underligt privatliv, om man säger så. Han hamnar i konstiga situationer titt som tätt. Allt ifrån att sitta och köra runt svinfull, jag vet inte om han var beväpnad en gång. Det har varit så mycket konstiga grejer. Det senaste är det här då med hans fru, att han ska slagit henne. Och vilket jag i allra högsta grad tror att han har gjort. Jag också pratat, jag har brytit ner liksom hela den biten om John Jones i ett YouTube-klipp som finns. Jag tror att det är ganska lätt att hitta om ni hoppar in på MMA-podden YouTube om ni vill höra min lilla breakdown om John Jones där och då i det som hände vid det tillfället. Kort summerat, jag misstänker väl att den killen har en ganska grov narcissistisk personlighetsstörning. Jag tvivlar inte en sekund på hans frus historia. Speciellt när barnen också kommer ner och anmäler och det verkar som att det här är någonting som händer relativt frekvent. Supertragiskt för familjen. Han är tillbaka nu i alla fall i tungvikt. Jag vet inte om det är positivt eller om det är negativt. Men jag tror att alla fightfans många gånger ändå är nyfikna på vad som kommer hända. Och jag tror också ifall man har hamnat i den kategorin att man känner att man inte gillar John Jones alls, då kan det också kanske finnas en tillfredsställelse att se honom åka på stryk eller någonting. Så vi får se vad som händer där. Om han åker på däng eller om han lyckas besegra Cyril Gunn. Alltså, så här. När jag tittar på den här matchen, jag kommer komma med en liten, liten form av prediction på den här matchen. Och det är... det är mer än 2 år sedan John Jones gick match. Och ska vi vara helt ärliga, hans sista matcher har inte sett sjukt bra ut. Egentligen den enda matchen där han såg väldigt bra ut, det var mot Alex. Han avslutade Alex i tredje ronden. Det är nog egentligen den typ enda matchen där han har sett väldigt, väldigt bra ut. Han såg bra ut i Cormier-matchen också. Blev ju tyvärr då en no contest på grund av att han blev flaggad för pikogram och sånt, så att den segern försvann ju från honom då. Han såg jättebra ut mot Anthony Smith. Där såg han ju precis bra ut, kom jag på. Men sen är de här 2 matcherna, det är Thiago Santos, det blev split. Dominic Reyes, som många anser att Reyes egentligen vann. Han är inte riktigt sevänd, det var som att han bara... Jag har sagt det förr, John Jones är en sån som när han väl möter någon första gången, då är det som att han vill vara där inne. Han tycker liksom om att vara där inne, och man kan se att han också tycker om att skada sina motståndare. Och han är ju känd lite som en ful fighter, att han gör vissa saker med uppsåt att verkligen ge dig lite mer permanenta skador. Jag förstår att Rampage Jackson lyfte det här. Jag tror att Glover Teixeira också gjorde det. Att det var på något sätt, det var så sättet som man liksom jobbade på de här axlarna och nacken. Så det var verkligen gjort bara för att så skapa problem. Och det är fullt inom så här reglernas ramverk. Så att han gör ju inget fel. Alltså, du får ju göra det där inne. Men fortfarande så finns det väl lite det så här gentleman's fighting på något sätt. Jag vet inte. Men att han gör lite grejer som är lite fula ibland för att så här skapa mer permanenta skador hos folk. Och det får man ju tycka vad man vill om. Men det är väl lite så han har fightats. Ja, men däremot så har han den här förmågan att ibland inte se superbra ut när han möter folk första gången. Som att han mer bara så här gör lite det han behöver göra för att vinna. Och Vincent Prova också en sån här match där man bara... Va? Är det det här nivån han är på? Men jag undrar också om det är egentligen typ ett litet spel för galleriet, att när han känner en liten bit in i matchen att jag har det här och jag behöver kanske inte göra sjukt mycket mer, då gör han inte det. Och jag undrar om det här egentligen bara är en så här, vad ska man säga, en jättesmart taktik av honom, att han får sig själv hela tiden att se sämre ut än vad han egentligen är, och när han väl väljer att vrida upp så är han så mycket bättre, så folk blir invaggade i en tro att han är inte så jävla bra, speciellt de som då ska ha returmatch mot honom, och kolla här och det är så mycket luckor, det är så mycket hål och här de kunde ha gjort det här och här, men de gör inte det. Och jag tror att det är en del av hans game helt enkelt. Han låter matcherna gärna gå tiden ut, han vinner ett domslut. Ja, jag vet inte, men mycket frågetecken har ju landat liksom runt John Jones senaste tiden i alla fall, kan man väl säga, eller inte senast, utan vi får nog backa något år då. Men Cyril Gunn å andra sidan, shit, debuterar 2018, debuterar i UFC året efter det, gör riktigt bra ifrån sig, och som sagt den enda förlusten han har, det är Francis Ngannou. Cyril Gunn, jag brukar kalla honom för gameplan killer. Han är en kille som verkligen har en förmåga att förstöra folks gameplan. Han sabbar den, han vaggar in motståndaren i en rytm som är hans. Han får dem att spela deras game. Och jag kommer lite komma till det här också när jag kommer prata om Sean Strickland, för han har den förmågan också. Förmågan att ta matchen dit man vill. Då vi såg honom hamna i lite trubbel, det var mot Tai Tuivasa. Tuivasa var ruskigt nära på att avsluta honom, men istället så blir det ett brutalt avslut av Cyril Gunn mot Tuivasa i tredje ronden. Och det var hans senaste match, det var september, det var förra året. Ja, den här är knepig. Den är knepig. Är ringrost en faktor för John Jones, eller är den inte det? Är ringrost någonting som Jones kommer att hantera enkelt? Han har aldrig varit borta så här lång tid ifrån MMA. Han har minst en fight varje år. Många gånger 2, men det finns år då han bara fightats en. Och då har han varit borta av lite olika anledningar. Men aldrig någon så här längre tid. Han har bara blivit av med bältet på grund av saker han har gjort utanför organisationen. Så att bara där har vi lite galenskap också, ska man väl säga. Men jag lutar lite åt Gan. Jag lutar ändå lite åt Gan. Det här kan såklart vända, för att matchen är inte förrän i mars. Det ska bli väldigt intressant att börja kanske lyssna på lite intervjuer med John Jones, se lite embedded och allt det där när det börjar dyka upp, och se liksom hur har vi landat då, hur ser Gan ut, och det finns mycket att titta på. Men om ringrost kommer vara en faktor för John Jones, då tror jag att han kommer få stora problem när han står där inne med någon som ser Gan. Det är en ny viktklass också, det får vi inte heller glömma. Det här är en ny viktklass för John Jones, och det är alltid en utmaning att kliva upp i en viktklass. Han kommer mycket tyngre, han kommer inte vara så lätt som han brukar vara där inne annars. Vi får se hur konditionen funkar. Han har byggt på sig väldigt mycket muskler. Sen hur ren han är eller inte, låter det vara helt osagt. Jag vet inte hur mycket USADA testar honom eller inte. Men det har alltid funnits konstiga omständigheter runt John Jones. Och vad gäller så kallade PEDs. Vi får se. Kul att den här matchen är annonserad. Det blev en liten fin överraskning. Även om det var liksom, läckte ut att den här matchen blir av, så tycker jag ändå att det var... Förmodligen skulle de väl kanske annonsera ut det nästa vecka då det är en pay-per-view. Nu blev det inte så. Whatever. Okej, vi rör oss vidare. UFC Fight Night 217. Strickland versus Imavov. Det var mycket hype runt Imavov. Han skulle egentligen möta sämre rankade Kelvin Gastelum. Fick istället möta nummer 7 rankade Sean Strickland. Det var första gången Imavov gick en 5-rondare. Jag hade lite frågor runt det. Men jag trodde ändå att han skulle lösa det. Det lyfter väl också så klassiker. Ja, om det går in i de senare ronderna, då blir Stricklands match liksom. Och Sean Strickland är en gameplan killer. Det är verkligen det. Det var det som jag sa innan. Han hittar sin distans. Och när han har hittat den distansen, då ligger han där hela tiden. Hela tiden. Vilket gör det jättesvårt för motståndare som gillar att ha lite distans, som vill gärna ha en sparkdistans. Det blir otroligt svårt för dem. Nasruddin kom ju direkt med den där Pereira-kroken och försökte ju pricka Strickland, men lyckades inte. Det var snyggt att implementera den så pass tidigt som han gjorde. Det jag tror att jag har tagit med mig från den här matchen, det är egentligen att Sean Strickland, det är en motståndare som du inte... under inga omständigheter ska möta på kort varsel. Man behöver tid för att ta sig an någon som Sean Strickland. Man löser inte Sean Strickland pusslet på kort varsel. Det går inte. Så jag tror inte det går. Det beror på om man är Alex Pereira. Det skulle väl kunna gå liksom, men för de som är topp 10, bakom topp 10, topp 10, topp 15 liksom, du behöver mer tid. Du behöver mycket mer tid. Jag tror inte att det är en bra grej att kliva in på så här kort varsel, eller att Sean Strickland får kliva in på så här kort varsel, för att han är ett problem. Det är det. Jag tror inte att Sean Strickland kommer ta ett bälte. Jag tycker inte att han är han är inte en komplett MMA-fighter. Han har sin striking, men där är han väldigt bra. Han är bra återigen på att ta den där, hitta den här räckvidden, distansen, och bara vara där. Var så jobbig. Han lägger som press hela tiden. Han är i ditt ansikte konstant. Det är lite det här liksom telefonkiosks fighting. Han ligger där. Han jabbar, han prickar med slagen. Och det är svårt. Det är svårt att få bort honom. Och du är hela tiden på bakfoten. Du måste försvara dig. Han är svårt att cirka. Han är bra på att skära av. Han har många bra attributer, Sean Strickland. Men han är inte en komplett fighter, MMA-fighter. Jag tycker inte det. Men på den distansen är han väldigt bra och väldigt svår att ha att göra med. Därför, om man ska förbereda sig korrekt för Sean Strickland, man behöver tid. Man behöver tid, speciellt ifall man är en som utmanar om att ta hans plats i rankingen. Då tror jag att du behöver tid, och jag tror att om fighters inte redan har fått upp ögonen för det här, så tror jag nog att vissa fighters behöver nog i sitt huvud redan börja förbereda sig på hur kan det vara att möta Sean Strickland. Vad behöver jag tänka på? Och det är distansen. Man måste förstöra hans distans. Det är där Det är där det ligger. Du måste förstöra hans distans. Du måste få honom på en annan räckvidd. Man får inte tillåta honom att hitta sin distans, utan du måste hela tiden applicera din. Du måste vara, måste kunna kliva bak hela tiden, ha en vad ska vi säga, en bakfot som du kan gå till. Vissa fighters ligger ju väldigt mycket på framfoten, att de är där, men du behöver också kunna kliva bak. Vissa har det att de bara kan hela tiden backa undan. Ett steg bara, papp, papp. Och de gör det jättebra. Tyron Woodley är bra på att till exempel blitza och så, men vissa har bara det här sättet att kunna gå in, tatat, och ut, boom. Och det är det du behöver göra, lite som Conor McGregor. Papp, papp, papp. In och ut, in och ut, in och ut. För Sean Strickland, han är bara in hela tiden. Han är rakt på, i ditt ansikte, i 25 minuter när det är en sån här femrondare. Och det måste vara så jobbigt. Men han är van vid det där också. Just det här också, bara att han alltid sparras med MMA-handskar, också en viktig grej att få upp. För det blir en annan distans även det. Och du kan inte skydda dig på samma sätt som du kan med boxningshandskar. Jag vet, när jag kommenterar med Mange, han är också en sån som lyfter det väldigt ofta, att många får en falsk, jag vet inte om man säger just falsk säkerhet, jag kommer slakta liksom det han sa, men det han menar är att du får en falsk säkerhet av att ha handskarna, för att du kan skydda dig bättre från slag och sparkar. Du kan inte det med MMA-handskar. Fler personer bör, som han sa, liksom köra sparring och kanske slå mitt med MMA-handskar, bara för att få känslan av distansen, att du prickar på ett annat sätt. Det är stor skillnad att slå i sin hand med en näve kontra en stor boxningshandske. Det blir typ några extra centimeter också som du kommer in med. Men han är knepig. Han är knepig. Han är inte en mästare i min mening, men han är knepig. Han är ett underligt problem som folk behöver lösa. Ska ta en titt på Sean Stricklands record. Han har ju torskat mot Cannoneer, en split. Han torskade mot Pereira, blev släckt. Elias dos Santos, han har torskat med mot Kamaru Usman, men det här var också när han var i en lägre viktklass. Jag för mig, nej precis, Jack Marshman var hans debut i mellanvikt. Han fightades mot Nordin Taleb, och det jag tror inte att Taleb har gått upp till welter, utan jag tror att det var hans sista match. Den vann han, men sen stack han upp, och efter det har han varit där och vann många matcher. Detsamma hade delat domslut mot Jack Hermansson. Sjukt jobbig match. Det man ser på Jack, det är en frustration. Man kommer inte ur hans distans. Han är, det är som att han har liksom nästan lagt ett så här osynligt nät runt dig, så att du alltid ligger på hans perfekta räckvidd. Och när han hittar det försvinner, det är som att han bara är klister efter dig. Det är sjukt alltså. Det är sjukt. Och mot Imavov syntes det att det blev ett sånt otroligt problem för Imavov. Galet, rent sagt. Helt galet. Så vem borde Sean Strickland möta nu efter att han tog hem den här vinsten? Sean Strickland är fortfarande rankad 7. Vi vet inte vad som händer med Paulo Costa. Vi vet inte vad som händer med Derek Brunson. Marvin Vittoria ska ju möta Dolidze. Robert Whittaker är rankad 2. Ingen aning om varför Robert Whittaker skulle möta Sean Strickland. Jag kan tycka att, jag vet inte om det hade varit en kul match att se. Där tror jag att Robert Whittaker, han är för bra. Han är för komplett för Sean Strickland. Och jag tror att Sean Strickland tar sig inte igenom någon som Robert Whittaker. Jag blir högst förvånad om Sean Strickland lyckas vinna mot Robert Whittaker.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag vet inte. Jag vet verkligen inte vem han borde möta. Dolidze hade ju varit bra, men nu är ju Dolidze som satt att möta Vettori. Vettori hade också varit intressant. Men jag tror att de är lite polare, va? Jag tror inte de tränar på samma ställe, men jag tror att de är lite polare med varandra. Dricus du Plessis hade kunnat vara något. Dricus hade definitivt kunnat vara något. Dricus mot Strickland, det hade varit en kul match. Bra test för du Plessis också att slå sig in. För jag ser just nu inte vem Sean Strickland ska. Det kanske Derek Brunson, men jag vet inte hur länge Derek Brunson kommer vara borta. Jag vet inte. Vad händer istället med Imavov då? Vem ska han möta nu? Ska de boka den här matchen mot Kelvin Gastelum ändå kanske? Är det den de ska försöka få till i alla fall? Ska han möta Chris Curtis kanske? Darren Till. Jag vet inte. Darren Till är rankad 15, så det är en ganska onödig match för Imavov. Samtidigt när Imavov torskar nu så kanske han ändå behöver titta sig. Kanske han mot André Moniz, att de sätter upp dem. Ja. Får se vad UFC väljer. Jag hade väldigt fel vad gällde Dan Ige. Jag fan vill minnas att jag sa att Damon Jackson skulle vinna, och Dan Ige såg sjukt bra ut. Alltså Dan Ige, oj, han hade jobbat. Det var väldigt tydligt, och han var verkligen där för att markera att ej, sluta räkna ut mig. Det får ni inte göra. Räkna aldrig ut mig, utan nu jag ska inte säga Dan Ige is back eller något sånt, men det såg bra ut. Det såg väldigt, väldigt bra ut. Sen kanske det är Damon Jackson, kanske är helt rätt person att se bra ut mot. Vi kanske förstår nu att Dan Ige kanske inte är uppe i kalibern att han kan ta sig an liksom Movsarev och Lev typ av fighters i den divisionen. Dan Ige är ju rankad 13, det händer ingenting nu med tanke på hans vinst mot Damon Jackson, för Damon Jackson är orankad, så det kommer inte ändra någonting. Han har Sodik Yusuf framför sig, han har Bryce Mitchell framför sig, och ska jag vara helt ärlig, han har inte mött någon av dem precis. Nej, jag tror att de blir ett problem för honom. Jag tror nog det. Jag tror det. Jag vet verkligen inte vem jag vågar sätta upp Dan Ige mot just nu. Jag tror att jag låter helt enkelt UFC göra det jobbet. Jag kommer inte spekulera åt något håll. Men kul att han lyckades bryta det här tre fighters förlustsvit som han hade. Att han liksom nu är tillbaka i segerkolumnen igen. Roligt för honom. Dan Ige, när det går bra, då ser det väldigt bra ut. Ja, han är en underhållande fighter att kolla på också. Det märks att han är hawaiian där och går in och krigar med ett riktigt island heart, eller vad man ska säga. Sjukt bra, jätterolig match. Jag tyckte om den här fighten. Jag tyckte den var väldigt underhållande, och kul att se att Dan Ige liksom hade rätt ut om problemen som jag tyckte att han kanske kunde ha då. Mina spekulationer, men han hade löst mycket, eller han löste allt. Han tog hem en vinst och han avslutade sin motståndare i rond 2, 4 minuter och 13 sekunder in i den ronden. Via riktigt snygg walk of KO, alltså då ser boom, sätter den, och som man ser han så här tittar på Damon Jackson hur han faller, samtidigt som han så här vill börja gå åt sidan och säger okej, okay, he's gone, och så bara dunk, knallar han iväg. Det är snyggt, jag gillar det där. En sån fin walk of KO är snyggt, och det är väldigt respektfullt mot den som han precis har släckt. Dan Ige tillbaka i segerklumnen, grattis till en fin vinst. Roman Kopylov och Punahele Soriano. Ja, jag lyfter ju det här som en fight of the night, men alltså Kopylov var obehaglig. Uff. Kopylov var riktigt, riktigt obehaglig. Jag tänker att jag ska ta upp lite fight metric här, för jag vill ha lite stats på den här matchen. Allting som Kopylov skickade, hade man haft mutat kommentatorer och bara lyssnat på träffar, att sätta tyst, hade man suttit där inne, alltså det måste ha gjort så, det lät så mycket. Det var alltid bom, bom, bom. Det var bomber alltså. Punahele Soriano, skickade 107, träffade med 39. Kopilov skickar 128. Han skickar alltså 21 slag mer, men han träffar med 82. Det är 64% i träffsäkerhet, medan endast 36 för Soriano. Oh. Det där är inte ens roligt. Det är inte ens roligt. Kopilov hade så sjukt bra strategi hela matchen igenom, och den där snurrsparken i magen när han skickade den så här, inte skickat, jag tror inte han skickade en enda snurrteknik i hela matchen förrän han gör den, och den bara tok sitter, och han märker att nu kan jag gå in, jag kan bara plöja på kroppen hur lätt som helst. Alltså sjukt snyggt, alltså så otroligt bra. Kopilov 10 vinster, 2 stycken förluster, och förlorar en på sub, men har just nu 9 stycken avslut på sina 10 vinster. Boka upp Roman Kopilov mot vem som helst. Jag är intresserad, jag vill se det. Alltså Kopilov Strickland, det hade varit ruskigt kul. Nu kommer inte Kopilov få en sån match, för Kopilov är inte, han är inte rankad. Jag vet inte hur långt bort ifrån topp 15 han är, ifall man leker med den osynliga topp 15. Jag vet inte riktigt vad han är, men jag skulle nog säga så här. Han har 2 vinster i ryggen och han torskade 2 innan det. Han torskade sina 2 första matcher i UFC och nu har han 2 vinster. Det här betyder inte att nästa person är rankat motstånd. Nej, det gör det inte. Såvida UFC inte tycker att Darren Till måste testas mot en intressant mellanviktare. Och jag säger så här, om Darren Till möter Roman Kopilov, Till är klar, tror jag. Jag tror att Till kommer torska. Jag ser inte Darren Till, i alla fall inte den Till vi har sett den senaste tiden. Jag ser inte honom vinna mot någon som Kopilov. Jag gör inte det. Vill Chris Curtis ha en rolig utmaning, säg att du vill ha Kopilov. Det hade varit jätteroligt. Jag är redo för att se Roman Kopilov vilken dag i veckan som helst. Dana, make it happen. Nu vill vi se det. Då kommer vi till Raquel Pennington och Caitlin Vieira. Delat domslut. Bra fight vill jag säga. Den var underhållande, men jag kan vara ärlig och säga att jag tappade en hel del fokus under den matchen. Och det är inte fighten i sig, det är inte fighten i sig fel. Det var bara att jag gick upp väldigt tidigt, och när den matchen började så fick jag några saker som jag var tvungen att fixa, och jag lät liksom matchen vara på, tappade lite fokus ur den. Men det var fullt liksom ös hela tiden. Eller det var inte fullt ös hela tiden, men det var ingen dålig match. Jag tyckte att matchen den var bra. Det blev ett delat domslut. Jag var kanske inte superpaff att det gick till Pennington, men jag vet inte. Jag har nog ingen riktig så här tanke om delade domslutet. Jag tror inte riktigt att det var någon speciell diskussion om det heller, att det var rätt eller fel eller något sånt. Jag tror bara att den rullade som den rullade, och det var ju bra. Så nu får vi se vad som händer med Pennington. Alltså hon har räddat upp väldigt, väldigt många vinster just nu. Jag tror, vad är det, 4 eller 5 vinster på rad nu? 5 vinster på rad. Renault, Kianzad, Chasen, Aspen Ladd, nu Vieira. Nu kollar vi rankingen här, var de ligger. Ska vi se. Nej, vänta, nu tror jag att jag... Nej, okej, vänta, oj. Okej, det var kvinnliga pound for pound. Jag tänkte, varför ser jag inte henne? Där! Hon är rankad... Hon är rankad 5. Oh, hon är rankad 5. Ja, just det. Vieira var ju rankad 2. Eller Vieira kommer bli av med sin plats i rankingen. Ingen snack om den saken. Men alltså, jag ser inte Pennington vinna mot någon dess ändå. Så... Alltså, jag tycker lite synd om Raquel Pennington på ett sätt. Alltså, på riktigt. Ja... Så som hon fightas... Jag ser inte ett returmöte mot Amanda Nunes gå på ett annat sätt än det gjorde första gången. Den enda skillnaden är att den här gången hoppas jag att hennes ringhörna väljer att bryta när man ser att du åker på för mycket stryk. Det räcker här. Kan eller har Raquel Pennington mött Juliana Peña? Jag tror inte det, va? Nej. Nej, det har hon inte. Och jag tror inte att Juliana Peña är bokad mot någon. Jag vet ju att Peña vill ju ha en till rematch mot... Nu ska vi se om det här uppdateras. Okej, där jag kollar nu, jag kan inte se att det finns någon mer match bokad. Första matchen med Nunes var december 2021. Returmötet 31 juli. Förra året då, 2022, om det var någon som undrar. Det var ju en överkörning. Alltså Nunes körde över Peña. Körde över henne. Då tycker jag så här. Jag ska ta tillbaka ranken bara. Pennington kommer ju nu då att ta platsen från Vieira. Boka Juliana Peña och Raquel Pennington. Sen får vi bara se vad som händer med Irene Aldana. Jag vet inte om Aldana är fan hon var bokad där. Det är bara att ibland när man klickar på den här UFCs egen ranking så händer det ibland att deras nya matcher inte kommer upp. Utan man får bara se deras resultat exakt. Men jag tror bäst är att jag googlar henne. Då ska vi se om det kommer upp något. Men jag för mig att hon inte har fått någon ny match. Ska vi se. Just det, jag kan ju säga så här i alla fall. För till alla er som har Patreon. Nu kanske inte har sett det. Men det är två Patreons som sitter och ser den här inspelningen live i alla fall. Jättekul, så jag säger hej Simon Hallback, och sen vem den andra personen är, det vet jag inte, men jag kan säga att det är två stycken personer just nu som deltar i den här sändningen. Och är ni Patreons så kommer ni från och med nu kunna se helt enkelt inspelningarna live. Man kan se dem live, jag lägger upp en länk i Patreon och det är bara att klicka på den och så kan man gå in och se streamen direkt. Aldana har ingen match vad jag kan se. Hon är icke-bokad. Så jag säger helt enkelt precis det jag sa. Boka upp Pennington mot Peña. Sätt de två. Sen får vi se om det kanske blir för att Aldana Holm mötes eller rätt nyligen. Jag vill minnas att Holm vann den matchen. Nu kan jag inte gå bak och kolla rekord och sådär. Men boka den. Jag tycker att det hade varit en intressant match. De har inte möts. De kommer att vara liksom de står framför, de står mitt emot varandra nu. I rankingen sett. De står mitt emot varandra. Man kanske till och med kan säga att Juliana Peña just nu har ryggen mot Raquel Pennington eftersom att hon är ett steg framför henne och blickar mot Amanda Nunes. Men boka den, det hade varit kul. Dels för att de har inte möts. Det finns ingen anledning just nu att se en del tre mellan Amanda Nunes och Juliana Peña. Jag fattar det cash och hela den biten, men det sista matchen var en överkörning. Det är som att säga varför fick vi egentligen aldrig George St. Pierre och Matt Serra del 3? För att den första matchen var uppenbarligen sjuk flax. Amanda Nunes har väl själv lyft också att hon mådde väldigt dåligt, hade varit sjuk och haft ett jättedåligt camp, och när man såg henne gå in och leverera som hon gjorde, det är svårt att inte så här. Det ligger nog någonting i det. Det ligger nog någonting i det här med att hon har haft dåligt camp och hela den grejen. Det känns ganska legitimt nu när man ser henne bara springa igenom Juliana Peña. Som hon gjorde. Och det är kul att se. Så att hon gjorde riktigt bra ifrån sig. Vi går vidare. Oh man, fick i alla fall klarhet. Umar Nurmagomedov är då kusin till Khabib. Han är hans kusin. Jag gav inte mycket till Hauni Barcelos i den matchen. Jag sa det, jag har svårt att se honom vinna. Jag tycker Barcelos är en rolig fighter. Det är väldigt, han har gjort riktigt underhållande matcher tycker jag. ska se här nu. Jag tycker nog att de flesta matcherna han har gått i UFC, han gjorde några riktigt bra grejer i början där när han debuterade. Han kom in i organisationen 2018, raddade upp 3 stycken fina avslut i rond 3 och sen 2 stycken i rond 2. Mötte Said Nurmagomedov och vann mot honom. Men Said Nurmagomedov tror jag inte ens är släkt med dem. Jag har för mig det, att det är bara, där är det bara efternamnet som är slum. Jag kan ha fel där. Jag ska inte ens gå in i deras släktband, för jag har ingen aning. De säger att de är bröder med allihopa, vilket alla egentligen går runt och säger, ja, bröder hit och dit. Och det gör jag ju själv med folk som inte är mina brorsor. Men sitter man sen på samma efternamn helt mötsligt. Fan vet, när Nurmagomedov kanske till och med är lika vanligt som Svensson är i Sverige. Det vet ju inte vi. Kanske därför är så mycket Nurmagomedov som man är inne och fightar. Hur som helst i alla fall, Umar Nurmagomedov, kusin till Khabib. Wow, vilken prestation. Alltså, killen hade en enda knockout-vinst innan det här. Han hade 7 submissions och 1 knock. Och han gör det här. Om man bara har knockat en person en gång på 15 matcher, hur gör man det här? Det här betyder bara en sak. Jag ger lite tid och klura på vad det är jag kanske ska komma till. Men det här betyder bara en enda sak för mig. Vi har bara skrapat på toppen av isberget vad som är Umar Nurmagomedov. Det är som den där bilden när man ser en liten så här peak och så är det typ så här Dagestani wrestling typ. Och sen under så är det bara så mycket annat. Den här killen har ju brutal knockout power i den här klassen, vilket är rätt, det är lite obehagligt nästan att han kan one punch släcka folk. Det är inte många som besitter det där, att kunna göra det på det sättet, men Umar Nurmagomedov gör det. Han gör det. Framför sig, han är rankad 11 just nu, har han Ricky Simone på 10:e plats, Pedro Munhoz, Song Yadong, Dominic Cruz, Rob Font, Corey Sandhagen på 5:e, Marlon Vera, Merab Dvalishvili, Piotr Jan, Sean O'Malley, sist men inte minst the champ Aljamain Sterling. Jag är rätt säker på att många i den här viktklassen är lite oroliga över att Umar Nurmagomedov är på väg upp. Jag vet inte vem man borde möta, men det här är en scary dude alltså. Det här är en riktigt scary dude. Han är obehaglig. Många kommer tacka nej till honom. Det är jag rätt övertygad om det. Väldigt många kommer att tacka nej. De kommer inte vilja ha med Umar att göra. Jag tror att många kommer försöka fly honom som pesten. Men till slut kommer folk bli tvungna att tacka ja. Alltså det är ju så. Till slut är det någon som kommer vara tvungen att tacka ja. Ja, det blir spännande. Man får väl då säga main event på prelims var Javid Basharat mot Mateusz Mendonca eller Mendonna. Jag vet inte hur man uttalar just det. CA på slutet, för jag tyckte jag hörde alla möjliga konstiga uttalanden på hans efternamn på portugisiska. Jag är lite osäker. Javid igen, jättebra. Det här var en väldigt bra match. Väldigt, väldigt bra match. Men Javid Basharat visade återigen att han är en riktigt legit fighter. Han såg väldigt bra ut. Så jag ska ta fram lite stats här. Alltså Javid Basharat skickade 130 slag, träffade med 95. Mateusz skickade 88, träffade med 29. Kontrolltid för Mateusz var 2:19, medan det var 5:19 för Basharat.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är ju såhär inget snack om vem som gjorde mest i alla ronder. 32 mot 12, 35 mot 7, 28 mot 10. Ja, alltså Javid Basharat är väldigt bra. Det här är en bra fighter, och det här campet som både han och Amir Albasi tillhör, det är ett bra team. Det verkar vara ett solidt team. Jag tycker att de är liksom kompletta. Det är inte bara så här, liksom han är bra på striking eller han är bra på det här. De ser liksom kompletta ut, tycker jag. Hela ligan av de här som kommer in där ser väldigt, väldigt bra ut. Sjukt kul. Jag vill gärna se Javid få kanske eventuellt rankat motstånd. Nu fick han ju ta emot en debutant. Jag tycker ändå att han har gjort så pass många matcher i UFC nu att jag tycker att han förtjänar ett litet liksom step up. Eller, han har gjort 3 matcher i UFC, men det har sett väldigt bra ut. Och anledningen till att de sätter Basharat på den positionen där han får vara liksom huvudmatchen på prelim, som man då ändå brukar kalla det. Alltså det säger någonting. Att de lägger honom där, det är, de tycker att han gör bra ifrån sig. Och han levererade, han gjorde en riktigt bra prestation. Bli inte förvånade om ni kanske får se honom mot, kanske inte ett rankat motstånd. Det skulle inte förvåna mig om det blir ett rankat motstånd. Men det kan också mycket väl bli så att han ändå får möta liksom ett namn så här, ett namn i viktklassen. Att kanske det som han får möta. Sen har vi Abdulrazak Alazan mot Claudio Ribeiro. Oh, alltså det här var inte kul. Det här var inte kul. Claudio Ribeiro hade ju en massa avslut i första ronden, 10 stycken. Han hade 2 förluster innan han gick in på den här matchen. Det endast blev avslutad via submission. Det var en så här speciell walk-in. Det var en intensitet. Han hade den här killen som bara hey! Som han gick och ropade. Och så hade vi den här liksom äldre kvinnan som jag vet inte. Det var säkert bara en tjej från teamet, men jag började, fan, han med sig sin mamma typ. Är det hon som är så coach eller någonting? Jag vet inte. Så är det hans flickvän eller så här. Det hade också varit en grej. Så jag går över och tror att hans mamma. Men hur som helst, han, det kändes som att hans walk-in blev så lång på grund av de här långa pep-talksen från den här kvinnan då. Och sen den här mannen som också ska dra någon form av pep-talk. De är typ såhär, okej, du måste in nu liksom. Nu måste du få på vaselin till ansiktet. Nu får du gå in, det är dags. Det här har tagit alldeles för lång tid. I 28 sekunder, alltså Abdulrazak Alazan, han fick checka många low kicks. Och det såg lite oroväckande ut hur de där satt. Han var väldigt dålig på att checka dem, men alltså till slut, fy fan alltså. Han är en farlig kille. Den där killen är riktigt, riktigt farlig. Han gjorde bra ifrån sig. 28 sekunder in, domaren kliver in med all rätt. Alltså, det var över. Det var över. Han började sätta de där slagen. Man såg att Tibiru hade ingenting att komma med. Och tuff debut. Inte kul att debutera i UFC och vara utslagen på 28 sekunder. Men det händer. Och ja, det är ju det som är grejen. Sen hade vi då Mateusz Rebecki som vann mot Nick Fiore. Enhälligt domslut, och det var verkligen enhälligt. Det var typ en överkörning. Vi hade ett ganska snyggt avslut därifrån. Alan Nascimento också, som väldigt snabbt tar rygg på Carlos Hernandez. Stryper ut honom. Jag kan erkänna att Dan Argueta och Nick Aguirre har inte sett, men jag såg Charles Johnson mot Jim Flick, och även där var det en snygg prestation från Charles Johnson. Och det var första galan på året. Så äntligen är UFC tillbaka. Var det jättekul att de kör igen. Så här har vi årets första summering. Vad gäller helgens gala så kommer jag att styra upp en sån här uppladdningen som jag kommer att streama på YouTube. Och det kommer förmodligen att bli på torsdag. Jag kommer att annonsera ut i gott om tid. Och sen kommer jag också lägga upp det som podd då, så kommer det komma typ direkt efter att sändningen har varit, mer eller mindre, så kommer jag att ladda ner och lägga upp på Acast. så att ni kan lyssna på den där om det är så. Men ni får jättegärna vara med live och liksom komma med era tankar och åsikter och dela den uppladdningen med mig och de gästerna som kommer. Imorgon, alltså tisdag då, nu på tisdag, så är det MMA-podden live. Den kommer att sändas 18.00 och från och med nu så kommer MMA-podden timmen alltid att ligga 18.00 på tisdagar. Så ni kommer alltid kunna hoppa in varje tisdag. Det kan såklart ske ett undantag, men annars så kommer det vara varje tisdag 18.00 så kommer ni att kunna se MMA-podden timmen. Imorgon kommer jag att ha Liam Pitts som kommer att komma in och gästa och Robin Roos. Om allting klaffar nu bara, det kan alltid hända att man får avhopp liksom väldigt tätt inpå, men vi håller tummarna för att det ska gå igenom. De har i alla fall tackat ja, så vi kommer köra, så det är de ni kommer att se. Och sen när intervjuerna har gjorts så kommer även jag att stanna kvar. Jag kommer passa på att liksom besvara lite frågor om det är så att ni har några, så kommer jag att besvara dem också. Och sist men inte minst då, så är det ju såklart så att jag måste tacka lite patrons. Jag vill verkligen tacka er som stöttar podden via Patreon. Ni lägger in en summa varje månad och det är högst uppskattat att ni gör det. Det betyder jättemycket för podden. Det betyder väldigt mycket för poddens liksom resa framåt. Ja, liksom kort och gott så är det är. Om du inte redan är Patreon och vill vara Patreon, du kanske bara vill se podden liksom streamad live direkt när den är, du kanske inte orkar vänta tills den här timmen eller två timmar senare tar innan den dyker upp, då är det bara att bli Patreon. Det finns olika tiers. Det finns en tier som är bara att man stöttar podden för att man tror på den. Det finns en tier 2 som är 50 spänn och då får man tillgång till väldigt mycket. Sen finns det en tier 3 som är den tier där man verkligen känner att så här, jag älskar den här podden, jag vill stötta den till max. Och i den tier man kan även lägga en större summa ifall man vill. Det är helt fritt att lägga en större summa om man vill. Men då blir man så kallad producent. Och tier 3 går ett extra stort tack till er här. David Gisler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jesper Källner, Jürgen Fläckerud och sist men inte minst av Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Det betyder jättemycket för mig och tack så mycket för att ni gör det. Jag vill även passa på att tacka alla er som har stöttat podden genom Swish. Ni är några som har skickat in jättefina bidrag och det tackar jag så otroligt mycket för att ni gör också. Och det är också ett sätt om ni inte vill signa upp på Patreon men ni ändå vill stötta podden för att ni tycker fan, Paul, jag lyssnar på dig länge nu, jag vill bjuda dig på en lunch eller här får du en kaffe för att du gjorde ett skitbra jobb under dagens sändning. Tack så mycket. Då kan man swisha in vilken summa man vill. Det är helt fritt, ni gör precis som ni vill. Så tack så jättemycket till alla er som har langat in en swish också. Med det sagt så får jag helt enkelt bara säga tack för att ni lyssnar. Sist men inte minst, det man också kan göra och det är någonting som hjälper podden jättemycket, det är att dela podden. Det är att dela den på era sociala medier. Om ni delar den på era sociala medier så brukar det alltid att ge en viss reaktion. Det brukar alltid bli en eller två nya personer som hittar podden. Så om ni älskar podden, dela den också på era sociala medier. Så tackar jag så jättemycket för det. Nu får jag önska er en fantastisk dag så ses vi imorgon på MMA-timmen. Ha det bäst! Hej då!